Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det snöar och blåser hårt och kallt den första decembernatten 2010. Jessica Österberg Klang är hemma i lägenheten på hörnet av Lingsgatan och Bollhusgatan i centrala Ystad med två av sina döttrar.
Jag tror det har varit en väldigt vanlig dag. Så där kommer jag hem från jobb och äta mat och diska och så vanliga vardagsbestyr, bada barn och få barn i säng och för sig själv i säng och så vidare. Och som sagt, vår dotter var ju ganska liten då, så att jag vet hon var svårsomnad, så jag vet att jag hade ganska många kvällar som jag, det tog tid innan jag kunde få gå och lägga mig innan hon väl somnade.
Men till slut somnar yngsta barnet och även Jessica. Hon märker inte när sambon Dennis kommer hem från kvällens teaterrepetition. Mitt i natten väcks hon av ett bankande ljud.
Jag vet ju inte ens om jag sover riktigt hårt. För jag vaknar ju av väldigt hårda bankningar på dörren. Flera tunga bankningar. Och en röst som säger, vakna, det brinner. Vakna, det brinner.
Det Jessica inte vet då är att husets vind står i lågor. Och att det här är branden som ska sätta punkt för ett decennium av anlagda bränder och utbredd rädsla på Österlen. Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Och jag tittar upp ovanför vår stora dörröppning där det hänger en klocka. Och jag ser att klockan är ungefär 3:04 på morgonen. Och försöker samla tankarna och tänkte, hörde jag vad jag hörde eller drömmer jag? Men då kommer bankningarna igen och vakna, det brinner.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Av någon underlig anledning så förstod han vad som sårar ett samhälle. Och det är att bränna ner. Och det sprakar och brakar och det hörs och det syns. Och vilken uppmärksamhet han fick.
Den här episoden, Gryningspyromanen.
Vi brukar skämtsamt säga att här i Ystad pratar man inte om vad det är för väder, utan man pratar om gryningspyromanens senaste eskapader. Eller vad man var rädd för att han skulle göra. Eller ja, bara han rent generellt som person.
Sedan slutet av 90-talet hade en man som kom att bli känd i hela landet som gryningspyromanen härjat i Ystad och på andra delar av Österlen. Det började med bränder i telestationer, men kom att övergå i anlagda bränder i kyrkor, viktiga kulturbyggnader och även bostadshus. Och samtidigt som såväl polis som medborgare var övertygade om att det var gryningspyromanen som låg bakom bränderna, kunde han röra sig fritt på Ystads gator. Han var en del av gatubilden, beskriver Ystadsbon Jessica Österberg Klang, som är en av dem som kom att hamna i gryningspyromanens väg.
Jag visste hans namn. Jag visste hur han såg ut. Jag visste att han var en liten utslagen samhällsfågel. Jag visste att han var en väldigt intelligent man. Jag visste att han var nyckfull och arg. Och det tror jag nog de flesta ystadbor visste om honom.
Egentligen var han ingen pyroman i dess rätta bemärkelse, utan en mordbrännare. Och han har bara dömts för en grov mordbrand och två försök till mordbränder. Alla de andra bränderna, som är omkring 100-200 bränder, har han endast varit misstänkt för. Bevisen räckte helt enkelt inte. Och det går inte att säga hur många av dem han faktiskt är skyldig till, även om indicierna många gånger var starka. Och bland Ystadsborna fortsatte han att sprida skräck.
Framförallt så tänkte man ju på vad ska han sätta fyr på nästa gång. Det kändes lite som en rysk roulette nästan, eftersom han kunde vara ganska oförutsägbar. Polis och myndigheter kanske hade lite bättre koll på honom, men just vi som lokalbefolkning visste ju inte riktigt var det skulle ske nästa gång.
Men gryningspyromanen gjorde det svårt även för polisen. Utredare kunde ofta i efterhand tycka sig se ett mönster i de byggnader han valde ut. Men att i förväg räkna ut hans nästa drag var inte enkelt.
Han var förutsägbart, oförutsägbart.
Eva-Gun Westford är presstalesperson för polisen i Syd- och Ystadbo. Då, 2010, arbetade hon som informationsansvarig vid polisen i södra Skåne.
Det fanns ett skämt som gick ibland när man hade spaning på honom, och det var att, nu blir det här lite grov skånska, men han kan fanta mig hoppa rakt upp i ett trä. Det vill säga när man ska följa en person också, att det vill säga spana, det är mycket, mycket, mycket svårt. När jag tänker på honom så tänker jag honom med ett enda ord egentligen, ilsk.
Det är ganska många år sedan jag hörde talas om honom första gången. Då hade han tyvärr satt fyr på en avlägsen släkting till Majs bostad. Som ligger här uppe på Torsons väg. Och det tror jag var i början av hans gryningspyromanikarriär, om man kan säga så. Jag tror det var något av de första som han eldade upp. Som jag minns i alla fall.
När jag tänker tillbaka på vilka bränder som var den första och den sista, så minns inte jag det, utan det är mer spotlight som kommer fram. Och det som jag minns, det spelas ju upp framför mina ögon, kan man ju säga. Vi pratar om bränder i nattetid, vi pratar om vårt regemente, alltså regementsområde.
En brand Eva-Gun Westford minns särskilt var branden i en byggnad på det gamla regementsområdet i Ystad 2004. En gång i tiden hade det varit fullt av militärer, hästar och militärfordon i Ystad. Och när en av byggnaderna, som då höll på att byggas om till bostäder, brann, påverkade det Ystadborna starkt.
Alltså, hela Ystad var ju på fötter i och med att regementet brann. Och då brann ju hela taket bort, så man fick i princip börja om igen med renoveringsarbetet. Gräsligt var det, för det kröp ju in under skinnet på Ystadborna. Dels anlagda bränder, men också en sån anrik byggnad som vårt regemente.
Jag oroade mig ganska mycket faktiskt för gryningspyromanen. Och det tror jag de flesta Ystadbor gjorde. Jag tror det fanns en sån här kollektiv oro kring honom och hans förfarande under en ganska lång period. Framförallt eftersom han blev, om vi ska säga inom citationstecken, känd för att sätta fyr på ställen lite överallt. Det skapar en stor oro bland Ystadborna faktiskt. Och någonstans fanns det i mitt bakhuvud i alla fall, alltid, en tanke på det.
Bränderna fortsatte och oron växte sig allt större på Österlen. Bland gryningspyromanens offer fanns kyrkor, laggårdar och stall och anrika gamla byggnader som Nils Holgersson-gården i Vemmenhög och bostäder. En period 2005 lämnar han Skåne och det brinner på andra håll i landet där han syns till. Emilie Lönnebergas snickarboa i Småland brinner ner till grunden. Det brinner i klockstapeln i Mora och i Sorns gammelgård. På Dalahästfabriken i Nusnäs och på flera platser i Tidaholm under en period när gryningspyromanen är bosatt där. 2008 brinner det på Österlen igen. Den 2 juli kommer larm om bränder på flera ställen i Simrishamn. Bland annat i det äldsta huset från 1790. Eva-Gun Westford blir i allra högsta grad inblandad den här gången. När hon är på väg för att möta pressen i Simrishamn får hon plötsligt syn på gryningspyromanen cyklande på landsvägen i närheten av Tomelilla. Hon följer efter honom i sin bil samtidigt som hon larmar sina kollegor som med hennes hjälp kan gripa honom när han cyklar in i Tomelilla. Han sitter häktad i 13 dagar, men inte heller denna gång räcker bevisen till. Han släpps och får dessutom skadestånd. Frustrationen hos medborgarna blir allt mer utbredd. Och när det brinner i kyrkan i Hammenhög 2010, bara någon timme efter att ett av byns korsvirkeshus med café och bostäder brunnit, blir det nästintill uppror bland byborna. Polisen måste göra något och ta fast honom en gång för alla, är budskapet.
Och då var det ju upprorsstämning ibland Hammenhögsborna. De kom från alla håll och de var väldigt upprörda. Och vi visste ju vem det var. Och det
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alla också naturligtvis, även om inte man får säga så. Och då när Hammenhögsborna kom ut och så var jag liksom upprörda, arga, förbannade, då så tänkte ju vi, nu är goda råd dyra. Vi sa, hjälp oss istället för att stå här och vara arga. Hjälp oss istället, gå till de byggnaderna här i Hammenhög som ni bybor är rädda om. Ni som har brännbart material liggande vid era trädgårdar, få undan det. Ni som inte har någonting att göra, gå och titta i skrumslen, i källare, i vrår. Var ligger han och trycker? Och det fanns ju ett otroligt syn när alla Hammenhögsbor vänder på klacken, tar sina hundar i koppel och går iväg. Och sen kommer de tillbaka tre kvart senare och avrapporterar till oss att nu har vi kollat där, vi har kollat där, vi har kollat där.
Skåningarna reagerar med såväl ilska som sorg. Och en del vill till och med ta saken i egna händer.
Poliserna och advokaterna hade ju väldigt svårt att bevisa att det var han rent juridiskt sett. Alla indicier fanns där och vi Ystadbor visste ju att det var så. Han gick ju liksom på de här väldigt vackra byggnaderna, stort som smått, sånt som kunde kännas lite i lokalbefolkningens hjärtan när de brann ner och förstördes. Det blev ett stort samtalsämne, just frustrationen över hur på en skånska, hur jävla svårt ska det vara att sätta dit han, liksom.
Efter att ha brunnit på flera olika ställen under 2009 och 2010 påbörjar polisen en unik insats sommaren 2010 där de punktmarkerar gryningspyromanen. Så gott som var han än rör sig har han två poliser i släptåg. Han blir mer och mer pressad samtidigt som frustrationen hos polisen ökar. Inte sällan går han till angrepp verbalt mot de skuggande poliserna och vid ett tillfälle kastar han urin på de som är satta att bevaka honom. I början av november avslutas den särskilda insatsen. Punktmarkeringen har varit krävande i form av resurser men framförallt vad gäller polisernas tålamod och arbetssituation. Den månaden brinner det på flera platser i Ystad. Den 1 december är gryningspyromanen på socialkontoret i Ystad för att prata om sin boendesituation. Handläggaren förklarar att de inte kan erbjuda honom någon lägenhet i Ystad. Det finns helt enkelt ingen hyresvärd som är villig att hyra ut en lägenhet till honom. Istället kan han få en plats på ett boende i Nyköping. Han blir rasande och det resulterar i en polisanmälan. Samma dag ska polisen delge honom en bot på 2000 kronor för narkotikabrott, men han vägrar att skriva under kvittot och säger till polisen att nu kommer hända grejer igen. När poliserna frågar vad han menar med det svarar han, så som det hänt tidigare. Polisen misstänker att det kan bli tal om nya bränder och meddelar räddningstjänsten. Men vid 14-tiden tappar de gryningspyromanen ur sikte. Samma eftermiddag startar två bränder i Ystad. Inga människor kommer till skada, men polisen förstår allvaret och sätter in alla resurser de kan. Någon gång den kvällen tar gryningspyromanen sig in genom en olåst port i Jessicas hus på Lingsgatan och upp på vinden. Jessica hade bott i trerummaren på hörnet mellan Bollhusgatan och Lingsgatan i 10 år. Vid den här tiden bor hon där med sin man, sina döttrar från ett tidigare förhållande och deras gemensamma dotter.
Det var en ganska stor fastighet som var gemensam, hade en gemensam innergård. Den låg ju på hörnan så att säga av tomten. Där det var en stor fastighetsbyggnad utåt Bollhusgatan och där var en stor fastighetsbyggnad utåt Lingsgatan. Och den utåt Lingsgatan vetter ju ut mot vad vi kallar gamla busstorget. Så att där är ju ett stort torg, där är stora utrymmen framför och även nästan direkt kontakt med Ystad tågstation. Så att där var ju mycket liv och mycket rörelse och människor som passerade. Trivdes jättebra. Det var en jättetrevlig lägenhet. Stora, ljusa, fina rum som var, gav utrymme till barnen att få lov att röra sig framförallt. Väldigt trivsamt bara.
Men det fanns något som bekymrade Jessica och hennes grannar. En av husets 2 portar hade ett lås som glappade och var därför olåst. Och dessutom var vindsdörren i den porten uppbruten så att man lätt kunde lirka sig in med en skruvmejsel eller annat verktyg. De boende i huset hade märkt att vindsutrymmet då och då var ett tillhåll för människor som behövde någonstans att tillbringa natten. Och tanken att även gryningspyromanen lätt skulle kunna ta sig in fanns också i Jessicas bakhuvud.
Jag var tillräckligt orolig för att det skulle kunna drabba mig att jag kontaktade vår hyresvärd om just den här olåsta dörren. För att det i kombination med att han härjade fritt fortfarande så att säga skapade en stor oro. För då visste jag ju att skulle han vilja så har han möjligheten att komma in i vårt hus. Så att visst oroade man sig.
Den 1 december 2010 var problemet med den olåsta porten fortfarande inte åtgärdat. Och ovetande som att Ystads mest fruktade person befann sig på deras vind sedan flera timmar tillbaka börjar Jessica och de andra grannarna att göra sina kvällsbestyr och lägga sig för natten. Någon gång mellan 10:30 på kvällen hör en kvinna som bor på 3:e våningen fotsteg från vinden. Hon tänker inte desto mer på det utan går och lägger sig. Men vaknar strax före 2:30 på natten av att hon hör samma slags steg på vinden. Kvinnan kan inte somna om utan stiger upp och i vardagsrummet möts hon av en röklukt. Och när hon öppnar ytterdörren upptäcker hon brandrök i trapphuset. Precis när hon ska ringa efter hjälp knackar en polis på och säger åt henne att lämna lägenheten. Och kort därefter väcks alla de boende i lägenheterna på Lingsgatan och Bollhusgatan av poliser och brandmän som evakuerar huset. Sammanlagt evakueras 37 personer.
Jag vet ju inte ens om jag sover riktigt hårt. För jag vaknar ju av väldigt hårda bankningar på dörren. Flera tunga bankningar. Och en röst som säger, vakna, det brinner, vakna, det brinner. Och jag tittar upp ovanför vår stora dörröppning där det hänger en klocka. Och jag ser att klockan är ungefär 3:04 på morgonen. Och försöker samla tankarna och tänkte, hörde jag vad jag hörde eller drömmer jag? Men då kommer bankningarna igen och vakna, det brinner. Eftersom vi har så stor lägenhet så har jag ju en bit att ta mig till ytterdörren. Men ju närmare ytterdörren jag kommer så känner jag ju röklukten och känner hur det sticker i både näsan och ögonen och redan där någonstans börjar jag fatta vad det är som händer.
Utanför dörren står en brandman i full mundering. Han upprepar att det brinner och uppmanar Jessica att väcka de andra och följa med honom.
Så jag säger till min äldsta dotter som har sitt rum i lod med hallen och ytterdörren att klä på dig, skynda dig, vi måste ut. Så jag frågar brandmannen, hinner vi klä på oss? Ja, men skynda er. Så jag springer in i pyjamas i vårt sovrum igen och rycker upp vår lilla dotter ur spjälsängen. Min man är redan på väg ut i hallen för att klä på sig då. Så jag springer tillbaka ut i hallen igen och ser att min stora dotter är med på tåget och har klätt på sig. Och jag ser att mannen är klädd och tar min lilla dotter och bara öppnar en overall och lägger ner henne i den. Och tar på mig själv, jag kommer knappt ihåg vad jag tar på mig själv, men jag tar på mig, jag tror jag tar på mig överdragsbyxor och en jacka bara. Och har nakna fötter ner i vinterkängorna.
Brandmannen ber Jessica hålla en arm på hans rygg och säger att han ska leda dem ut. Trappuppgången är nu helt rökfylld.
Och jag vet att jag har min äldsta dotter bakom mig och hon har handen på min rygg och bakom henne går min man. Och brandmannen leder oss ner som i ett ankled ner för trappan och ut genom porten och ut på Lingsgatan och ut på torget. Hela trappan är fylld av en enorm brandrök som sticker både i ögon och näsa och hals och alla luftvägar och det är oerhört obehagligt att andas. Och jag minns att jag faktiskt, min minsta dotter har en tunn pyjamas på sig. Och den vet jag att jag försöker dra upp så pass mycket över hennes ansikte så att jag täcker hennes mun och näsa. För att hon ska andas in så lite som möjligt av den här rökdoften. Vi kommer ju ut på gamla busstorget, mot gamla busstorget. Och detta är ju en decembernatt och det har snöat väldigt mycket. Där ligger tjockt med snö på hela torget. Och hela torget och snön blir upplyst av alla blåljus. Det är full utryckning och där står, jag vet inte hur många brandbilar där står, men där står brandbilar, ambulanser, poliser, så att hela torget lyses upp som ett julspel med sirener och blåljus.
Med bara fötter i vinterkängorna och pyjamasarna under jackorna går Jessica och barnen över snön till en ambulans som de klättrar in i för att värma.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Genom den öppna sidodörren ser de sitt hus i lågor.
Jag tror inte jag tänkte någonting. Jag agerade med lillhjärnan och ren reflex. Tankarna kom ju först efteråt när man satt i ambulansen och att man visste att allting hade gått bra. Med människorna i alla fall, och med oss, och alla hade klarat sig. Det var skönt att det hade gått bra. Det var ju då det här lyckoruset infann sig och tacksamheten över att alla har klarat sig. Det var först då jag började tänka på vad som hade hänt överhuvudtaget. Jag kunde se hela huset och jag kunde se ifrån fastigheten på Bollhusgatan den här enorma rökpelaren som kom upp ifrån vinden. Jag vet att jag tänkte det är bara materiella ting. Det går att ersätta. Vi klarade oss. Vi är vid liv. Så det var återigen bara den här tacksamheten över att vi klarade oss allihopa.
Efter en stund släpps de evakuerade hyresgästerna in på konstmuseet intill för att komma undan kylan och snöovädret utanför. Jessica går runt och kollar att grannarna är okej, att de är där, och hon försöker ta in det som just har hänt.
Det var sådär märkligt tyst, kommer jag ihåg. Man tänker ändå, det är också en sån här gammal stenbyggnad, där borde vara sorl som ekar och människoröster som ekar. Men jag kommer ihåg, det var ganska tyst. Och jag tror att människor var ganska chockade. Jag tror inte riktigt man vid det tillfället hade förstått vad det var som hände. Jag hade inte riktigt förstått vad det var som hände. För som sagt, när man agerar utifrån lillhjärna och reflexer och självbevarelsedrift och man ska bara rädda sig själv, så tar det tid innan situationen landar faktiskt. Och vid den tidpunkten så hade den inte landat riktigt hos någon av oss. Det är ju känslor av, som sagt, ilska och osäkerhet och otrygghet och framförallt ilska. Man blir ju förbannad när man behöver bli väckt mitt i natten av att någon har satt fyr på ens hus. Det enda jag sa till min äldsta dotter då, för den minsta var ju så liten så hon var ju inte kommunicerbar, men det enda jag sa till min stora dotter var att vi är glada att vi klarade oss. Vi är vid liv, vi kom ut.
Resten av natten tillbringar de hos Jessicas mamma som bor i närheten. Från hennes fönster syns det brandhärjade huset. Till slut somnar barnen och Jessica, som vid det här laget agerar mycket rationellt, börjar planera för hur de ska göra med allt det praktiska. Hon kontaktar sitt jobb för att meddela att hon inte kan komma. Morgonen efter får de gå in i lägenheten för att hämta nödvändiga saker som de kan tänkas behöva den närmaste tiden.
Det var något vemodigt att komma in i sin lägenhet igen och komma in i trapphuset. Det luktade oerhört mycket brandrök. Jag kommer ihåg att jag tänkte skillnaden mellan rök från veden när man grillar myset på stranden, eller veden i en kamin, eller den här enorma brandröken som är så bitande och stickig i både hals och ögon. Det var ganska obehagligt att passera den doften.
Förutom den stickande brandröken är lägenheten och deras ägodelar så gott som oskadda. Men vinden och allt de förvarade där är förstört.
Jag förstod det sekunden jag hamnade i ambulansen och såg den här enorma rökpelaren komma ifrån vinden. Redan då förstod jag att hela vinden är totalt förstörd för samtliga i huset. Och jag förstod även när jag satt i ambulansen och såg brandmännen pumpa tusentals liter i minuten rakt in i vinden, vad det skulle göra vid våningarna in under. Så jag såg den materiella förstörelsen redan i ambulansen. Jag förstod redan då. Jag kände ingen sorg över de förlorade sakerna i det ögonblicket. Den där sorgen kom någon vecka efteråt när saneringsarbetet skulle börja i huset. När vi fick lov, vi fick tillstånd av brandmän att få lov att gå upp och titta om det fanns någonting vi kunde rädda på vinden. Och vi blev faktiskt insläppta och såg den här förödelsen på vinden. Så då blev det ju väldigt konkret att man förstod vad man hade förlorat. Jag kommer ihåg att det fanns en låda med min äldsta dotters dopljus och dopminnen i och lite andra småsaker som jag såg att det var det enda jag kunde rädda. Allt annat var totalförstört. När jag kommer upp på vinden så är det mesta svart. Det är helt svart. Jag ser bränt svart trä var jag än vänder mig. Och jag ser brända svarta saker som jag inte kan definiera vad det är längre. Om det inte är trä. Allt är svart. Jag förlorade mina två äldsta döttrars alla barndomsminnen i branden från vinden. Jag bodde i den här lägenheten först och hade ett etablerat liv med mina två äldsta döttrar innan jag träffade min man. Och vi sen fick en dotter gemensamt. Så när han flyttade in så var det ju väldigt mycket saker som fick prioriteras bort ifrån lägenheten för att vi skulle få plats fler personer nu. Så vinden var fylld med kära ägodelar skulle jag vilja säga, mer än materiellt värda. Men jag hade ju alla mina döttrars dopsaker, deras urvuxna babykläder och babyskor och alla de här värdefulla sakerna som man sparar ifrån barnen och deras uppväxt och utveckling och gamla räkneböcker som betyder så mycket för föräldrar. Men som inte är värda någonting i monetärt värde, men allt det försvann. Gamla videoband på mina barn och nej, mina barns barndom rök upp där på vinden, tyvärr.
När Eva-Gun Westford får höra talas om branden dagen efter är hon på tjänstresa i Wien.
Jag hade ju varit med hela tiden och jag visste att det är någonting på gång. Vi har intensivt arbete mot att spana fram, hålla kontroll och så här. Men faktum är att hade jag vetat hur nära vi var så hade jag avstått från den tjänsteresan, men jag fick inte den informationen av mina kollegor så jag åkte iväg glad i hågen.
Hon är ledig och på väg att besöka Beethovens grav när telefonen ringer. Hon är en stor fantast av klassisk musik och har klätt upp sig och tagit med en blombukett som hon ska lägga på graven.
Och då ringer en av grabbarna i Ystad och frågar var jag är och då säger jag är i Wien. Och då sa han, det är inte sant, vi behöver din hjälp här och nu. Och vad är det som har hänt? Ja, vi har gripit gryningspyromanen. Och jag skrek i himmelens sky. Stoppa ner blombuketten i första bästa papperskorg. Tillbaka till hotellet, fick ett rum. Och jag sa, jag tar med dig härifrån.
Hennes kollegor beskriver över telefon om branden. Och hur de lyckats gripa gryningspyromanen så gott som på bar gärning.
Och det som jag fick där, det fick jag ju berättat för mig, det här om den här spaningsinsatsen som mina kollegor gjorde och hur det gick till och hur man satt placerad och när det då utbröt en brand. Det var ju det är ibland som att vara med i en film fast det är på riktigt. Och när jag nu tänker tillbaka på det så är det ju så att verkligheten överträffar alltid dikten. Så var det ju här också.
Den kvällen genomförde Skånepolisen en av sina största punktinsatser i historien. Ett 70-tal poliser var utspridda i Ystad. Och på Bollhusgatan stod en polisbil för att ta uppsikt över konstmuseet. Klockan 02.36 ser poliserna i bilen hur gryningspyromanen kommer ut genom porten på Bollhusgatan 8. Den ena polisen tar upp jakten på honom samtidigt som den andra polisen går in i huset och upptäcker att det brinner. Då har redan en annan patrull en bit bort känt röklukt och larmat räddningstjänsten. När gryningspyromanen grips har han raggsockar utanpå skorna.
Och det har ju att göra med att det inte ska ge skospår. Men däremot så fick man ju lära sig när man var liten av sin farmor att man skulle ha raggsockar utanpå skorna för att inte halka. Och han är ju född på landet så att det tricket använde ju han. Men, och då hade han de här raggsockorna på sig. Och sen så blev det lite aggressivitet kan jag förstå. Men vi fick honom in. När jag befann mig där i Wien så ville jag nästan kasta mig på första bästa plan hem. Men jag kom ju hem dagen efter och kom ju in i arbetet med detsamma. I och med att man har fått vara med och gå in i och ha koll på vad man gör så har jag ett lättare arbete. Och när jag sätter igång och jobbar då får...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De som utreder får göra det. Det jag tittar på är vad är det som har hänt? Vad är det som är viktigt? Vem är det viktigt för? Och är det så att det är någon avlidit och så, då är det naturligtvis ett sorgarbete. Nu var det ju inte så här. Här var det ju viktigt för mig att få fram att vi är här nu, men nu har vi en lång uppförsbacke fram till att det är ställt utom allt rimligt tvivel. Bränder är ju nästan det värsta som finns att komma till faktiskt. En mordplats, det är en statisk brottsplats. Och så kommer du till en brandplats. Ja, vad är det som händer där? Det brinner. Vem kommer? Brandkåren är alltid före polisen. Med buller och bång ska de in på platsen. Och vad ska de göra? Rädda liv? Släcka. Och då måste de ta till de stora verktygen, de stora fordonen. Och därför så förstör de ju på sin väg fram. Samtidigt som bevisen bränner bort.
Att utsättas för ett grovt brott som mordbrand är en chockerande upplevelse. Olika människor hanterar det på olika sätt. För Jessica var det att försöka se på händelsen på ett nyktert, lite distanserat sätt.
Mitt sätt att intellektualisera det och rationalisera det, att det kanske räddade mig under tiden som det hade hänt och det fortgick och rättegång och rättegångsprocess och allting var igång. När jag försökte hitta logiska förklaringar och logiska samband, framförallt i samband med samtalet som vi hade haft med brandmannen, där han nämner att hade det varit 3 minuter till så hade ingen av oss klarat oss. När man tänker 3 minuter, så viktiga 3 minuter kan vara. Att 3 minuter var skillnaden mellan liv och död. För min del. Men också att de där 3 minuterna som att de fanns. Och det fick ju mig att tänka på om huruvida de har haft en väldigt, väldigt stark bevakning på honom den dagen. Och de tankarna har nog räddat mig ganska mycket i att få tillbaka trygghetskänslan kring hela saken, att det här var välplanerat, det här var välregisserat och där fanns en plan och där fanns en räddning i det. Eftersom de här 3 minuterna fick lov att finnas.
Med 3 minuters marginal överlevde alltså Jessica och hennes familj branden. Sen inleddes en helt ny verklighet.
Den första tiden efter branden så var vi nog ganska präglade av fortfarande både chock och tacksamhet. Chock över att har vi verkligen varit med om det här? Vissa dagar kunde det landa och vissa dagar så kände man fortfarande det som en abstrakt dröm. Liksom, det här har hänt någon annan, det är någon annan det här har hänt och så har vi sett om det på nyheterna. Men vissa dagar så var man väldigt säker på att just det, så här var det ju. Det här har hänt och det här har vi varit med om. Men vi pratade ganska mycket om det. Och som sagt, det kunde ju vara mycket frustration i det över att det ens hade fått lov att ske även inom familjen, och det blev ju ett litet nyhetspådrag kan vi ju säga som gjorde att man ständigt blev påmind om vad som hade hänt, samtidigt som det var väldigt bra för att det fick ju en att verkligen förankra händelsen i ens medvetande, så att säga, att just det här har ju faktiskt hänt, vi har ju varit med om det här. Så att det var på ont och gott det där med att det blev väldigt mycket nyhetspådrag kring det. Och vilken tv-kanal man än tittade på så pratades det mycket om det.
Med sitt rationella, handfasta sätt att bearbeta händelsen tog Jessica initiativ och samlade ihop flera av dem som drabbats av branden.
Jag samlade ihop dem och vi satt och pratade i mitt vardagsrum och pratade om upplevelsen och pratade väl lite om besvikelsen över porten och att det ens fick en möjlighet att ske och besvikelsen över det. Men även tacksamheten över att vi klarade oss allihopa. Vi var fantastiskt stolta över liksom brandmän och polisers insatser och så vidare. Och jag vet, vi pratade mycket om vad händer nu. Hur kommer det bli? Vi visste ju att vid den tiden när vi samlades så satt han ju arresterad och satt i häktet. Och vi spekulerade och pratade lite om hur det skulle gå till och kommer de kunna sätta dit honom denna gången och har de tillräckliga bevis? Och
även rättegången blev en viktig del för Jessica i arbetet med att lämna branden bakom sig.
Det kändes som att det var lättare att distansiera sig till det känslomässigt ju närmare praktiskt man var, så att säga. Så ju närmare jag kom all information och honom som individ och all fakta kring allting, så kändes det som att jag kunde känslomässigt distansera mig. Jag tror att vi satt i rättssalen vid 3-4 tillfällen faktiskt. Jag kommer ihåg det allra första tillfället och det var den dagen min man skulle vittna mot honom. Inkommer en sorglig liten nedbruten människa, tyckte jag, i häkteskläder. Han var ganska rufsig och ruffig, kan vi säga. Han såg fysiskt medtagen ut över händelsen. Han hade inte vårdat sitt yttre under häktningsperioden. Han hade fullt rufset skägg och håret var långvuxet och vildvuxet. Och han såg medtagen ut och berörd ut. Även om jag upplevde att han försökte ge ett sken av att fortfarande vara ganska kallhamrad, så att säga, så kunde jag ändå se att han var lite nerbruten. Och det någonstans väckte det lite empati, en liten, liten empati hos mig, som gjorde att det var lättare för mig att se honom som människa. Det tror jag har underlättat väldigt mycket i min egen känsla i att inte låta honom få något fäste i mitt sinne.
När domen väl föll var lättnaden stor. Den här gången fanns tillräckliga bevis som tillsammans med vittnesmål och starka indicier kunde leda till en fällande dom. Gryningspyromanen dömdes till 8 års fängelse för försök till grov mordbrand. Polisen hade äntligen lyckats stoppa den man som beräknas ha kostat samhället miljardbelopp och orsakat stort lidande.
Den lättnadskänslan skulle jag väl snarare vilja beskriva som ett avslut faktiskt. Någonting som man kan lägga till handlingarna, packa ihop pärmen och lägga åt sidan. Så nu är det klart, nu är det över, nu kan vi gå riktigt vidare. Jag tror att Ystad-befolkningen firade när den fällande domen kom och var klar och tydlig.
Men även om gryningspyromanen till slut blev dömd kommer oron hos Ystads befolkning sitta i länge, tror Eva-Gun Westford.
Rädslan ligger väl inte så tätt under skinnet nu, men när det kommer på tal, då kommer berättelserna, historierna fram. Och det som är allra mest sticker ut, det är ju faktiskt rädslan. Och över vad som hade kunnat hända om det hade kostat människoliv. Så jag tror det kommer ta mycket, mycket lång tid innan det lägger sig. Bränderna i det här området, i de här trakterna, har kostat massor av pengar. Skapat så mycket rädsla. Det lidandet som har orsakats, det gör nog att vi har aldrig känt någon triumf.
Jessica har idag lämnat branden bakom sig och gått vidare.
Jag vet att jag är ett av gryningspyromanens offer, men jag känner mig inte som ett offer. Så kan man ju säga. Jag vet ju vad som har hänt mig, jag vet hur drabbad jag har blivit, men jag känner mig inte som ett offer. Jag har ju fått mina avslut och kunnat gå vidare.
Och när Jessica ser sitt förra hem fylls hon mest av goda minnen.
När jag passerar huset idag så känner jag väldigt mycket värme och minns väldigt fina minnen. Mina barn hade ju den större delen av sin barndom i detta hus. Så jag ser ju de fina barndomsminnena spelas upp för mitt inre. Som hur de lärde sig cykla eller massa små saker bara. Så jag får ju väldigt varma minnen som spelas upp. Jag tänker faktiskt inte på brandhändelsen när jag tittar på det huset idag. Och det är en ynnest att få lov att ha kvar de fina minnena. Och att få lov att inte styras av de dåliga minnena faktiskt.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Sally Henriksson. Tekniker Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.